Kapitel 31. Oväntat sällskap. Solen syntes ännu bara som en tunn, glödande strimma vid horisonten på ljusfestens andra dag. Men gatorna var redan fulla av festande människor. I själva verket hade de aldrig tömts helt under hela natten. Firandet hade fått en frenetisk ton och ingen ägnade mer än en flyktig blick åt mannen med det krulliga skägget och yxan vid höften som med bister min red på en högväxt brun häst längs de snöräta gatorna ner mot floden. Några tittade däremot på hans följeslagare. En ejlman var ingen särskilt ovanlig syn numera, även om de hade lämnat gatorna när festligheterna tagit sin början. Men det var inte varje dag man såg en ogier, längre än en man till häst, särskilt inte en som över ena axeln bar en yxa med ett skaft nästan lika långt som han själv. Jämfört med ogierns uppsyn såg den skäggige mannen munter ut. Skeppet på Algonaja hade alla lanternor tända. Även havsfolksskeppet som gett upphov till så många rykten både genom att befinna sig i Karain överhuvudtaget och genom att ligga så länge för ankar utan kontakt med stranden. Utifrån de rykten Perrin hört tyckte havsfolket än mindre om begivenheterna i staden än ejlkrigarna. Och då hade han ändå trott att Gål skulle få slag av alla män och kvinnor som kysstes. Huruvida kvinnorna hade någonting på överkroppen eller ej tycktes inte bekymra Gål till närmelsevis så mycket som det faktum att de kysstes inför allas åsyn. Det var oanständigt. Långa stenpirar sköt ut i floden, inramade av höga murar. Längs dem låg fartyg och båtar av alla storlekar och sorter förtöjda. Däribland färjor som kunde ta ombord en häst eller 50. Men Perrin såg inte mer än en man på någon av dem. Han höll in hästen när han kom fram till en bred, mastlös farkost, 6 eller 7 famnar lång, som låg förtöjd vid stenpollarna. Dess landgång upp till piren låg på plats. En kraftig, gråhårig man utan skjorta satt på en tunna på däcket och i knät hade han en gråhårig kvinna med halvdussinet färgglada streck över bröstet på sin mörka klänning. Vi vill över floden, sa Perrin högt och försökte att titta bara så mycket att han såg om de båda drog bort armarna från varandra. Det gjorde de inte. Perrin kastade ner en ärndorkrona på färjan. Och ljudet av det tjocka guldmyntet som studsade mot däcket fick mannen att vrida på huvudet. Vi vill över floden, upprepade Perrin och höll fram ännu en guldkrona i handflatan. Efter ett ögonblick la han dit ytterligare en. Färgkaren fuktade läpparna med tungan. Jag måste hitta roddare, muttrade han medan han stirrade på Perrins hand. Med en suck tog Perrin fram 2 mynt till ur sin börs. Han mindes en tid då blotta tanken på att äga ett sånt mynt var helt orimlig. Färgkaren for upp så att adelskvinnan drattade på ändan med en duns och lubbade upp för landgången medan han flämtande lovade att det bara skulle ta några ögonblick i snåd, bara några ögonblick. Kvinnan gav Perrin en mycket förebrående blick och skred bort längs piren med en värdighet som minskades något av att hon gned sig om baken. Men hon hade inte kommit särskilt långt förrän hon samlade ihop kjolarna och sprang iväg till en grupp människor som dansade längs kajen. Perrin hörde hur hon skrattade. Det tog mer än några ögonblick, men tydligen var löftet om guld nog, ty det dröjde inte länge förrän färgkaren hade uppbådat tillräckligt många roddare för att bemanna de flesta av de långa årorna. Perrin stod och klappade hästens mule när fartyget gled ut i floden. Han hade fortfarande inte bestämt sig för något namn. Djuret kom från solpalatsets stall. Hästen hade vita hasor, var välskodd och såg nog så uthållig ut, även om den inte kunde mäta sig med Rapper. Hans osträngade tjoflodsbåge var instoppad innanför sadeljorden på ena sidan och ett fullt pilkoger hängde framför den höga sadelknappen där det vägde upp ett långt, smalt, prydligt inslaget paket på andra sidan. Rands svärd. Fail hade själv packat in det och räckte till honom utan ett ord. Hon hade sagt någonting efter att han vänt sig bort när han förstod att han inte skulle få någon kyss. Om du faller, viskade hon, ska jag ta upp ditt svärd. Han var fortfarande inte säker på om det varit meningen att han skulle höra det eller ej. Hennes lukt hade varit ett sådant virvar av olika dofter att han inte kunnat begripa någonting av den. Han visste att han borde tänka på vad han hade framför sig, men Fail kröp hela tiden tillbaka in i hans medvetande. Vid ett tillfälle hade han varit övertygad om att hon skulle tillkännage att hon skulle komma med honom, och det hade knipit till i hjärtat på honom. Om hon hade gjort det trodde han inte att han skulle ha kunnat förmå sig att vägra henne det, varken det eller någonting annat, efter det att han hade sårat henne så mycket. Men framför dem fanns sex Aishajer, blod och död. Om Fail dog skulle Perrin bli galen, det var han säker på. Det tillfället hade kommit när Berylaine sagt att hon själv skulle leda sitt majenska vingarde i jakten. Lyckligtvis hade det snabbt gått över, om än på ett märkligt vis. Om du lämnar staden som Rand Althor har gett dig ansvaret för, sa Ruark med låg röst. Hur många rykten skulle inte växa fram ur det? Hur många rykten om du skickar ut alla dina spjut? Och vad kommer att växa ur dessa historier? Det lät som ett råd, men samtidigt inte. Någonting i klanhövdingens röst gav det betydligt större styrka. Berylaine blickade på honom med högburet huvud och avgav en envis doft. Sakta tonade den bort och hon muttrade för sig själv. Ibland tror jag att det finns för många män som kan. Det var nätt och jämt att Perrin hörde orden. Sen log hon och sa högt, med ovanligt högtidlig röst. Det var ett gott råd, Ruark, och jag tror att jag ska följa det. Det allra märkligaste hade emellertid varit hur deras lukter förenat sig. Hennes och Ruarks. Perrin hade uppfattat dem som en hanvarg och en halvvuxen unge. En överseende far som kände samma ömhet för sin dotter som hon för honom, även om han ibland fick ge henne ett bett i nosen för att få henne att uppföra sig. Fast det viktiga var att Perrin såg hur beslutet att följa med falnade i Fails blick. Vad skulle han göra? Om han fick leva tillräckligt länge för att träffa henne igen, vad skulle han göra? Roddarna hade grova kläder, ibland bar överkropp, och i början kom de med plumpa, godmodiga skämt om att inget guld gärna kunde vara värt det som de gick miste om. De skrattade när de gick fram och tillbaka över däcket med sina långa åror, och var och en av dem påstod att han dansat med eller kysst en adelsdam. En gänglig kar med kraftig haka sa att han hade haft en tyrensk adelsdam i knät innan Märnals rop hade kallat honom till kajen. Men honom var det ingen som trodde på. Perrin gjorde det sannoliken inte. De tyrenska männen hade kastat en blick på firandet och sen kastat sig huvudstupa ut i festligheterna. De tyrenska kvinnorna hade också tittat. Sen hade de låst in sig i sina rum med vakter utanför dörren. Skämten och skratten varade inte länge. Gål stod så nära mitten av båten som han överhuvudtaget kunde komma med en aningen vild blick fixerad vid motsatta stranden. Han stod på tå som om han gjorde sig redo för ett språng. Det berodde naturligtvis på allt vattnet, men det kunde ju inte roddarna veta. och Loyal, lutad mot en långskaftad yxa han hittat i solpalatset och vars stora huvud trots de graverade ornamenten liknade huvudet på en väldig vedyxa, stod stilla som en staty med ett så hårt uttryck i det breda ansiktet att det verkligen såg ut att vara hugget i granit. Roddarna tystnade och la manken till vid årorna, nästan utan att våga se på sina passagerare. När färjan slutligen la till vid en stenpir på Algonajas väststrand gav Perrin ägaren. Han hoppades åtminstone att det var ägaren, resten av guldet och en handfull silver att dela ut till kararna som gottgörelse för att de blivit skrämda av Gaul och Loyal. Så fort han tagit pengarna drog sig den fete mannen hastigt undan och bugade sig trots sin otympliga kroppshydda så djupt att huvudet nästan nådde knäna. Kanske var det inte bara Gauls och Loyals ansikten som var skrämmande. Byggnadsställningar av trä omgav de stora fönsterlösa byggnaderna som stod här. Väggarna var svarta av sot och på många ställen hade de rasat. Spannmålsmagasinen hade blivit nedbrända under upploppen ett par år tidigare och det var inte förrän nu som reparationerna egentligen börjat komma igång. Men nu stod ingen att se på gatorna som kantades av sädesmagasin och stall, förrådsbyggnader och vagnsgårdar. De som brukade arbeta här hade alla farit över till staden. Ingen stod att se förrän två män kom utridande från en tvärgata. Vi är redo, först Aibara, sa Havian Norell ivrigt. Den rödkindade unge mannen, betydligt längre än sin följeslagare, gav ett pråligt intryck i sitt rödmålade harnesk och hjälmen i samma färg med en tunn, ensam fjäderplym, också röd. Han till och med luktade av iver och av ungdom. Jag började tro att ni inte skulle komma, muttrade Dobraine. Han var hjälmlös men bar stålklädda stridshandskar och ett tilltygat bröstharnesk med rester av guldornament. Efter en blick på Perrins ansikte tillade han. I ljusets namn, först Aibara, jag menade inte att vara respektlös. Vi har en lång färd framför oss, sa Perrin medan han vände sin bruna häst. Långlöpe kanske. Vad skulle han göra åt Fail? Under skinnet kände han hur Rands behov av honom nästan kokade. De har 4 dagars försprång nu. Han tryckte lätt hälarna i sidorna på långlöpe och satte av i stadig skritt. En lång jakt, så det gick inte an att rida hästarna halta. Vare sig Gaul eller Loyal hade några bekymmer med att hålla jämna steg. Den bredaste av de raka gatorna övergick plötsligt i Tervallonvägen, Carhanes Tervallonväg. Det fanns andra. Ett brett band av hårdpackad jord som slingrade sig åt nordväst över skogsklädda kullar, lägre än de som staden var byggd på. När de kommit en mil in i skogen möttes de av 200 man ur det majenska vingardet och 500 av huset Terbornbins väpnade män, alla på de bästa riddjur som stod att finna. Alla majenerna var klädda i rött bröstharnesk och bar pottliknande röda hjälmar med brätten som gick ner i nacken, och på lansarna hade de tunna röda vimplar. Många av dem verkade lika ivriga som Norell. De kortare karhanierna bar osmyckade harnesk och hjälmar som i formen liknade klockor där man skurit bort en del för de hårdföra ansiktena. Såväl hjälmar som harnesk var ofta illa åtgångna. Deras lansar bar inga vimplar, men här och där syntes Dobraines korn, en liten hård fyrkant på en kort stav som markerade befäl eller lägre furstar i Taborwins hus. De såg inte ivriga ut, bara bistra. De hade varit ute i strid. I Carhain kallade man det att se vargen. Det fick nästan Perrin att skratta. Än var det inte dags för vargarna. När det började dra sig mot middagstid kom en liten skock ale halvspringande ut ur skogen, ned för slänten och ner till vägen. Två spjutjungfrur löpte vid Ruwarks sida. Det var Nandera och, insåg Perrin efter en liten stund, Salin. Hon såg helt annorlunda ut i Cardin Shore och med det vita håret kortklippt, bortsett från en lång tofs i nacken. Hon såg naturlig ut, vilket hon aldrig hade gjort i sitt livré. Med dem kom Amish och Sorrele, med sjalarna över armarna och rasslande smycken i guld och elfenben. De fick hålla upp sina bylsiga kjolar under språngmarschen ner för backen, men höll ändå jämna steg med de andra. Perrin svängde sig ner ur sadeln för att gå med dem till fots, framför alla andra. Hur många, var allt han sa. Ruwak kastade en blick bakåt mot Gaul och Loyal, som gick tillsammans med Dobraine och Norell i täten för kolonnen. De var för långt borta för att ens Perrin skulle höra mer än hovtramp, klirrande grimmor och knarrande sadlar. Men Ruwak höll likväl rösten låg. 5 000 män från olika ordnar. Lite mer än 5 000. Jag kunde inte ta med mig fler. Chimolan var misstänksam mot att jag inte kom med honom mot Shaido. Om det blir allmänt känt att Eishedena har fångat Kar Akan är jag rädd att missmodet slukar oss alla. Nandera och Salin lät samtidigt höra var sin ljudlig hostning. De båda kvinnorna blängde på varandra. Men strax rodnade Salin och vände bort blicken. Ruwak gav dem en kort blick. Han luktade uppgiven och irriterad och muttrade. Dessutom har jag nästan 1 000 spjutjungfrur. Om jag inte hade knutit näven skulle jag haft dem allihop rännande efter mig. Som en fyrbåk för att tala om för hela världen att Randall Thor är i fara. Med ens blev hans tonfall hårdare. Och ärtappar jag någon jungfru med att följa efter oss kommer hon att bli varse att jag menar vad jag säger. Den här gången blev både Salin och Nandera röda, vilket gav en märklig effekt i deras solbrända anleten. Jag började båda två på samma gång och än en gång vände Salin bort blicken, ännu rödare. Perrin kunde inte påminna sig att Bane och Sheard, de enda två spjutjungfrur han var närmare bekant med, hade hållit på och rodnat på det här viset. Jag har lovat, sa Nandera stelt. Och alla jungfrur har gett sitt ord. Det kommer att bli som hövdingen har befallt. Perrin lät bli att fråga om vad missmodet var för någonting. Och inte heller frågade han hur Ruwak hade fått sina älgkrigare över Algonaya utan färjor när en vattensamling som var för stor för att komma över med ett enda kliv var den enda företeelse som kunde få en älg att tveka. Han skulle gärna ha velat veta det, men det var inte viktigt nu. 6 000 ejl, 500 av Dobraines soldater och 200 vingardister. Mot 6 Eishedir, deras väktare, och tydligen runt 500 soldater. Det borde räcka, om det inte vore för en sak. Eishedirna hade Rand. Om de satte en kniv mot hans hals, vem skulle då våga lyfta en hand? Dessutom har vi 94 visa, sa Amish. Det är de som är starkast med kraften av de som fanns nära staden. Hon sa detta motvilligt. Han hade en känsla av att älkvinnor inte gärna erkände att de kunde leda kraften. Men sen fortsatte hon med större fasthet. Vi hade inte tänkt ta så många, men alla ville komma med. Sorrele harklade sig, och den här gången var det Amish som rodnade. Han måste fråga Gaul. Ale var så olika alla andra han hade träffat. De kanske började rodna när de blev äldre. Sorrele leder oss, avslutade Amish. Varvid den äldre kvinnan lät höra en fnysning som lät synnerligen belåten. Intrycket bekräftades av hennes lukt. Perrin kunde nätt och jämt låta bli att skaka på huvudet. Vad han visste om kraften kunde man stoppa i en fingerborg och ändå få plats över för en tjock tumme. Men han hade rest tillsammans med Moraine och sett vad Varin och Alana kunde göra. Och så hade han sett lågan som Sorrele frambringat. Om hon var bland de visa som var starkast med kraften var han inte säker på att Sex Aishijer skulle ha några bekymmer med att knyta ihop alla 94 till ett behändigt bylte. Under dessa omständigheter skulle han emellertid inte ha avvisat en sork. De måste ha 70 eller 80 mils försprång, sa han. Kanske så mycket som 100, om de driver på sina draghästar. Vi måste hålla så hårt tempo vi förmår. När han satt upp igen var Ruwak och de andra redan på väg tillbaka upp för backen. Perrin lyfte handen och Dobraine signalerade åt ryttarna att öka farten. Det föll aldrig Perrin in att undra varför män gamla nog att vara hans far och kvinnor gamla nog att vara hans mor. Män och kvinnor vana vid att befalla följde honom. Vad han däremot undrade över och bekymrade sig för var hur fort de kunde ta sig fram. Ale i Cardin Shore kunde hålla jämna steg med hästarna, det visste han. Men till en början hade han varit bekymrad över de visa i sina kjolar. Vissa kanske lika gamla som Sorrele. Det visade sig dock att de visa, i kjol och ibland vithåriga, gick lika snabbt som någon annan. De samtalade med varandra i små grupper, allt medan de höll samma fart som hästarna. Vägen låg tom framför dem. Ingen gav sig ut på resa under ljusfesten och inte många under dagarna närmast före festligheterna, såvida de inte hade lika trängande ärenden som han. Solen klättrade längre upp på himlen, kullarna växte sig högre och när de slog läger i skymningen uppskattade han det till att de tagit sig så långt som kanske 35 mil. En god dagsmarsch, utmärkt för en så stor grupp. Halvannan gång så långt som Aishijerna kunde komma om de inte ville piska sina draghästar till döds. Han oroade sig inte längre för att han inte skulle hinna ifatt dem innan de nådde Tarvalon. Bara över vad han skulle göra när han väl kom i kapp. Perrin låg på sina filtar med sadeln som huvudkudde och log upp mot månskäran som lyste på himlen. Om det funnits några moln skulle månljuset inte ha varit tillnärmelsevis så starkt. Det var en god natt för jakt, en god natt för vargar. För sin inre syn formade han en bild. En vild ung tjur med krullig päls, stolt, med horn som glänste likt polerat stål i månljuset. Han drog tummen över yxan som låg bredvid honom med dess otäcka böjda klinga och spetsiga pigg. Ung tjurens stålhorn. Ung tjuren, det är namn som vargarna gett honom. Han lät sitt medvetande vandra, sände bilden ut i natten. Det skulle finnas vargar här och de skulle känna till ungtjuren. Nyheten om en människa som kunde tala med vargarna drog alltid fram över landet som en stormvind. Perrin hade bara träffat två andra. Den ene var hans vän, den andra ett stackars vrak som inte förmått hålla fast vid sin mänsklighet. Han hade hört berättelser från flyktingarna som sipprat in i Tjufloden. De hade med sig gamla sägner om män som förvandlats till vargar. Sägner som det inte var många som egentligen trodde på, berättade som underhållning för barnen. Tre påstod sig emellertid själv ha känt män som förvandlats till vargar och försvunnit ut i vildmarken. Och även om Perrin inte tyckte att alla detaljer stämde så utgjorde det besvärade sätt som två av dem undvek att se på hans gula ögon ett slags bekräftelse. Dessa båda, en kvinna från Charabon och en man från Almoth-slätten, vägrade att gå utomhus på nätterna. De gav honom dessutom ideligen vitlök, vilket han åt med stor aptit. Men han försökte inte längre söka efter andra som var som han. Han kände närvaron av vargar nu och deras namn började nå honom. Två månar, skogsbrand, gamle hjorten och dussintals andra som strömmade in i hans huvud. De var inte namn på samma sätt som människonamn utan snarare bilder och förnimmelser. Ungtjuren var en väldigt enkel bild för att vara ett vargnamn. Två månar var egentligen en mörk kärn om natten, slät som is ögonblicket innan vinden krusade dess yta, med ett styng av höstkyla i luften och en fullmåne som svävade i skyn, medan en annan speglades så perfekt i vattnet att det var svårt att säga vilken av dem som var den riktiga. Och det var ändå en grov förenkling. Detta utbyte av bilder och lukter pågick en stund. Men sen tänkte Perrin: jag söker människor som är före mig på vägen. Eisegir och män med hästar och vagnar. Det var naturligtvis inte exakt vad han tänkte. Lika lite som två månar bara var två månar. Människor var två ben och hästar hårdfotade fyrben. Eisegir var två ben som vidrörde en vind som flyttar solen och kallar fram elden. Vargar tyckte inte om eld och var ännu mer på sin vakt mot Eisegir än andra människor. De tyckte det var otroligt att han inte kunde känna om någon var Eisegir, vilket han av en ren slump fått veta att de kunde. De tog denna förmåga lika mycket för given som han tog förmågan att skilja ut en vit häst i en jord med bara svarta. Ingenting man behövde nämna och absolut ingenting de kunde förklara. Inuti hans huvud var det som om natthimlen virvlade runt för att sedan plötsligt välva sig över ett läger med tält och eldar. Det såg inte helt riktigt ut. Vargar var inte intresserade av någonting mänskligt. Så vagnarna och tälten var vaga. Lägereldarna tycktes dåna hotfullt och hästarna såg riktigt smakliga ut. Och dessutom gick bilden från varg till varg innan den nådde honom. Lägret var större än vad Perrin hade väntat sig, men Skogsbrand var säker på sin sak. Hennes flock gjorde just nu en ordentlig omväg om platsen där två benen som vidrör den vind som flyttar solen och kallar fram elden befann sig. Perrin försökte fråga hur många de var, men vargarna hade ingen uppfattning om siffror. De berättade antalet på någonting genom att visa hur många de hade sett. Och när Skogsbrand och hennes flock väl hade känt att det var Eisegir i lägret hade de inte för avsikt att gå i närheten. På frågan hur långt fick han ett bättre svar, återförmedlat från varg till varg, även om han själv fick fundera ut vad det betydde. Skogsbrand sa att hon kunde gå till åsen där en vresig hane vid namn Halvsvans var i färd med att äta en hjort tillsammans med sin flock, medan månen rörde sig här långt över himlen i den här vinkeln. Halvsvans kunde nå Kaninnos, tydligen en ung och mycket vildsint hane, medan månen rörde sig så långt i en annan vinkel. Och så fortsatte det tills de kom fram till två månar. Två månar bibehöll en värdig tystnad, passande för en gammal hane med mer vita än grå hår på nosen. Han och hans flock befann sig mindre än en mil från Perrin, och det hade varit förolämpande att tro att Perrin inte visste exakt var de fanns. Efter att ha räknat efter bästa förmåga kom Perrin fram till en sträcka på 60 eller 70 mil. Imorgon skulle han kunna avgöra hur snabbt han tog in på dem. Med sina vagnar kunde de inte gärna röra sig lika snabbt som han. Varför? Frågan kom från Halvsvans, vidarebefordrad och försedd med hans doftsignatur. Perrin tvekade innan han svarade. Han kände likadant för vargarna som för människorna i Tjofloden. De har satt skuggdödare i bur, tänkte han slutligen. Det var vad vargarna kallade Rand, men han hade ingen aning om ifall de ansåg att Rand var viktig. Den bestörtning som fyllde hans medvetande var svar nog, men dessutom fylldes natten av ylanden, nära och fjärran, tjutfull av vrede och fruktan. I lägret gnäggade hästarna skräckslaget, stampade med hovarna och skyggade undan från tjuderlinorna. Flera män sprang ut för att lugna ner dem, och andra spanade in i mörkret som om de väntade sig att en gigantisk vargflock skulle kasta sig över deras riddjur. Vi kommer, svarade Halvsvans till sist. Bara det. Och sen svarade andra, flockar som Perrin hade talat med och andra som tysta hade lyssnat på tvåbenet som kunde tala som vargarna. Vi kommer. Det var allt. Perrin vände sig på sidan och somnade. Han drömde att han var en varg som sprang över ändlösa kullar. Nästa morgon syntes inga tecken på vargar. Inte ens ejdkrigarna rapporterade att de sett någon. Men Perrin kunde känna dem. De var redan flera hundra och fler var på väg. Landskapet planade ut till ett mjukt, böljande slättland där inte ens de högsta punkterna tycktes förtjäna att kallas kullar jämfört med vad de färdats genom sedan de korsade Algonaya. Skogen tunnades ut och övergick i torra, bruna gräsmarker där det var glest mellan träddungarna. De floder och åar de korsade blötte nätt och jämnt hästarnas hovar och skulle knappast ha gjort mycket mer än innan torkan fått dem att smalna till tunna strömfåror mellan breda gyttjebankar. Varje natt berättade vargarna vad de kunde om Eishedena framför dem, vilket inte var mycket. Skogseldsflock skuggade dem, men på behörigt avstånd. En sak stod emellertid klar. Perrin tillryggalade varje dag lika lång väg som han hade första dagen och minskade avståndet till Eishedena med så mycket som 10 mil om dagen. Men vad skulle ske när han väl kom i fatt dem? Innan han talade med vargarna satt Perrin varje kväll och talade lågmält med Loyal medan de rökte på sina pipor. Det var vad som skulle ske som Perrin ville prata om. Då Brain tycktes anse att de borde anfalla och dö medan de gjorde sitt bästa. Ruark sa bara att de måste vänta och se vad solen lyste över nästa dag och att alla så småningom måste vakna ur drömmen, vilket inte skilde sig så mycket från Då Brain. Loyal var kanske ung för att vara ogier, men han var ändå drygt 90 år. Perrin misstänkte att Loyal hade läst fler böcker än han själv någonsin sett, och han visade sig ofta besitta förvånande kunskaper om Eishedir. Det finns åtskilliga böcker om hur Eishedir handskas med män som kan leda kraften. Loyal sög på pipan, vars huvud var lika stort som båda Perrins nävar. Elora, dotter av Amar, dotter av Kura, skrev män av eld och kvinnor av luft i början av Arthur Hökvinges regeringstid. Och Ledar, son av Shandin, son av Koymal, skrev en studie av män, kvinnor och kraften bland människorna så sent som för 300 år sedan. De båda är de bästa, tror jag. Särskilt Elora. Hon skrev i samma stil som... Nej, jag ska vara kortfattad. Det betvivlade Perrin. När Loyal talade om böcker brukade han knappast vara koncis. Ogien harklade sig. Enligt tornets lagar måste mannen föras inför rätta i Vita tornet innan man kan stilla honom. En liten stund ryckte det vilt i Loyals öron och han drog ned de långa ögonbrynen i en mörk min. Men han klappade Perrin på axeln i ett försök att lugna honom. Jag kan inte tro att de tänker göra det, Perrin. Jag har hört att de talade om att betyga honom ära, och han är draken återfödd, det vet de.
Ära, sa Perrin tyst. De kanske låter honom sova på sidenlakan, men en fånge är ändå en fånge.
Jag är övertygad om att de behandlar honom väl, Perrin. Det är jag säker på. Ogen lät inte alls så säker. Och han suckade med ljudet av en ihålig stormvind. Och han är säker tills han kommer till Tervallon.
Vad jag inte begriper är hur de tog honom till fånga. Han skakade på sitt stora huvud i ohöljt bryderi.
Perrin, både Elora och Ledar skriver att Eishedena, när de finner en man med stor kraft, alltid samlar 13 systrar för att gripa honom. För all del återger de också historier om hur det varit 4 eller 5. Och båda nämner Carrigan. Hon förde helt ensam med en man nästan 2000 mil till Tarvalon efter att han dödat båda hennes väktare. Men, Perrin, de skrev att Julian Stenbåge och Ger Amalasha och Raulin Svartbane och Davian också. Men det är de båda andra som oroar mig. Dessa män var 4 av de mäktigaste bland dem som kallat sig för draken återfött. Alla för länge sedan, redan före Arthur Hökvinges tid. 6 Aesir försökte fånga Stenbåge. Och han dödade 3 och fångade själv de andra. 6 försökte gripa Amalashan. Han dödade 1 och släckte 2. Rand är säkerligen lika stark som Stenbåge eller Amalashan. Är det verkligen bara 6 Aesir framför oss? Om inte skulle det förklara mycket. Kanske det, men det var knappast någon tröst. 13 Aesir skulle kanske ensamma kunna slå tillbaka varje anfall Perrin kunde tänkas åstadkomma, utan att ha vare sig väktare eller soldater till hjälp. 13 Aesir kunde hota att stilla Rand om de blev angripna. De kunde inte gärna göra det. De visste onekligen att Rand var draken återfödd. Visste att han måste finnas på plats när sista striden bröt ut. Men kunde Perrin ta risken? Vad tornets lagar än sa om saken? Vem visste vad Aesir hade för skäl att göra någonting? Han hade aldrig lyckats förmå sig att lita ens på Aesir som ansträngt sig för att visa sig vänliga. De höll alltid på sina hemligheter. Och hur kunde man någonsin vara säker när man hela tiden kände hur de rörde sig bakom ens rygg, hur mycket de än log mot ens ansikte? Vem kunde säga vad Aesir kunde ta sig till? Sanningen att säga visste inte Loyal mycket som kunde hjälpa dem när de kom ifatt Aesirna. Och dessutom var han mycket mer intresserad av att prata om Aerith. Perrin visste att han hade lämnat 2 brev hos Feil. Ett adresserat till sin mor och det andra till Aerith. Att överlämnas när Feil fick möjlighet om någonting olyckligt skulle inträffa. Vilket Loyal varit så angelägen om att förklara inte skulle ske att han var nära att spricka. Loyal var alltid förfärligt orolig för att han skulle oroa någon annan. Perrin hade själv skrivit ett brev till Feil som Amys hade tagit med sig och lämnat i förvar hos de visa i Ale-lägret. Hon är så vacker, mumlade Loyal och stirrade ut i natten som om det var henne han såg. Hennes drag är så spröda och samtidigt så starka. När jag tittade på hennes ögon var det som om jag inte kunde se någonting annat. Och hennes öron. Med ens började hans egna öron darra vilt och han satte pipröken i halsen. Snälla, flämtade han. Glöm att jag sa någonting om... Jag borde inte ha. Du vet att jag inte är plump, Perrin. Jag har redan glömt det, sa Perrin med svag röst. Hennes öron...